Dagens texter handlar ju mycket om att välja vägen, sanningen, livet. Vi sjöng senast, och Jesus, du är vägen, sanningen och livet, och vi ska följa den. Och när jag tänkte inför de här texterna så tänkte jag väldigt mycket på ordet civilkurage. På sätt och vis känns det som det Jesus menar. Han menar mycket mer, men det är ett ord som vi har möjlighet att ta fasta på. Annars är det så svårt att följa Jesus. Det går ju inte. Han är för perfekt. Så nu kommer två eller kanske tre exempel på civilkurage. Och inget av dem är egentligen någon som säger att de följer Jesu väg. Men på sätt och vis så är det precis det de gör, tycker jag i alla fall. Ni får fundera själva sen. Ett omöjligt exempel, ett lite mer rimligt och ett väldigt rimligt exempel. Vi börjar i Paris 1944, augusti. Tyskarna har ju tagit Paris i 4 år vid den här tiden och de är på väg att förlora. De allierade kommer närmare för varje dag. Orden ifrån Berlin, från Hitler själv, är helt klar och tydlig. Paris ska förvandlas till en fästning. Tyska soldaterna ska försvara stad eller hus för hus. Strida till sista man och sista blodsdroppe, som Hitler älskar att skriva i sina order. Och när man ger upp, för det förstår man att det måste man göra, så ska Paris förstöras. Den som har hand om Paris vid den här tiden är en general som heter Dietrich von Kolitz. Han är en erfaren soldat, han har varit med i alla år i kriget. Han är van att lyda order. Han har låtit utreda hur förstörelsen ska gå till. Man ska börja spränga broarna, alla broar över floden Seine. Sedan ska man ta Louvren, man ska ta palatsen, man ska ta Eiffeltornet. Går åt väldigt mycket för att fälla, men det ska man göra. Och till sist så räknar man med att också spränga Notre Dame. Anledningen till det här är egentligen två. Dels symboliskt, Paris ska utplånas. Om Berlin utplånas så ska också Paris utplånas. Men sen är det en mer praktisk sak också. Om man spränger alla de här byggnaderna och broarna kommer sen att svämma över och dränka hela stan. Invånarna i Paris ska inte få veta någonting, utan de ska helt enkelt dö. Man räknar med att 1,5 miljon människor kommer dö i det hela. Det närmar sig, han måste snart fatta beslutet, de allierade snart vid stadsgränsen. Han är van att lyda order, von Kolitz. Han löd order i Sevastopol i Ukraina när han dels fick order om att spränga stan och dels utrota den judiska befolkningen. Han lyder order. Men den här gången är det en man som lägger sig i hans beslut. En man kommer flera gånger vid den här tiden och hälsar på honom. Han smyger in i hotellet där tyskan håller till. Han är svensk, han heter Raoul Nordling och är Sveriges generalkonsul. General Dietrich von Kolitz är väldigt trött på den här svensken, för han är oerhört bra på att övertala Raoul Nordling. Han har hittills lyckats få Dietrich von Kolitz att släppa 4500 fångar fria som annars skulle nu arkebuseras eller skickas till Tyskland. Men på något sätt lyckades Raoul Nordling få honom att släppa dem. Nu kommer Raoul Nordling titt som tätt insmygande på hotellet. Von Kolitz vill egentligen inte träffa honom, men han kan inte låta bli. Och undan för undan förstår han Raoul Nordlings budskap. Dietrich von Kolitz har faktiskt ett val. Visserligen ska en militär lyda order, men man måste faktiskt inte alltid. Von Kolitz förstår att den här ordern att förstöra Paris bara är meningslös, men det är en order. Dessutom vet han att hans egen familj, hans fru och 3 barn är tagna som gisslan hemma i Tyskland. För nazistledningen har valt att göra så nu i slutet av kriget för att vara säkra på att alla lyder. Med Raoul Nordlings argument att det är en vansinnig order, att Dietrich von Kolitz kommer gå till historien som en massmördare, som förstöraren av Paris, sakta men säkert biter de sig fast. Raoul Nordling har 2 krav på tyskarna. Hur nu en svensk kan ställa krav på tyskarna. Men hans krav är att tyskarna ska kapitulera utan strid och framförallt skona Paris. Den 25 augusti rullar de allierade styrkorna in i Paris. Major von Kolitz har valt att gå med på Nordlings argument. Han följer livets väg, sanningens väg. Paris skonas, de tyska styrkorna lämnas över, kapitulerar utan strid. Han låter dem strida lite utanför hotellet där de håller till för syns skull, men annars så. Han tar chansen, han hoppas att hans familj ändå ska skonas på något sätt. Och det gör den. Det där är inte så lätt. Alltså ingen av oss kommer någonsin få stå i valet förhoppningsvis. Ska vi spränga Paris eller inte? Vi tar ett lite enklare fall. I torsdags var jag på årsmöte. Det är ganska ofta, jag sitter alldeles för många styrelser. Och årsmöten är inte något jag tycker är särskilt roligt, men man måste gå. Där var Tyresö närradioförening där jag är med, eftersom jag som lärare på högstadiet där hemma, Nyboda skola, är ansvarig för Nyboda skolas egen radiostation, Radio Extrem, som sänder väldigt lokalt över Tyresö. Den går också att lyssna på webben, men gör inte det när vi sänder. I alla fall, för att locka någon att komma på våra årsmöten i närradioföreningen så brukar vi ha en hemlig gäst. Ibland får vi tag i någon riktig stjärna från Sveriges Television eller Sveriges Radio. Vi har ganska många styrelser som har kontakter där. Årets gäst var väl inte så där känd. Mattias Särn, jag måste till och med titta vad han heter, Särnholm, som är snickare i programmet Room Service på Kanal 5. Han hade blivit intervjuad som gammal Tyresö-kille av Åke Sandin, en profil i Tyresö som har intervjuat i stort sett alla Tyresöbor i den här närradion. Och han skulle komma och berätta lite om, jag visste inte riktigt vad, vi hoppades att han skulle ha något vettigt att säga. Och vi var väl alla lite så där, ja, inte skeptiska, men vad skulle han egentligen säga som hade med oss att göra? Men så berättade han en fantastisk berättelse. Han berättade om att när han började på högstadiet, just min högstadieskola där jag jobbar, Nyboda skola på 80-talet, var det en hård, tuff högstadieskola. Man var livrädd när man kom dit i sjuan. Man blev döpt i toaletterna. Han slapp därför att hans bror kände värstingen på skolan och så vidare, så han var skyddad. Men under de här tuffa högstadieåren hade han inte blivit värsting, men var inte heller den bästa, snällaste eleven. Men han berättade nu att bara en sak han hade fått med sig i livet, så var det den han fick lära sig på SO-lektionerna. Och det gladde ju mig som SO-lärare. Nu hade inte jag honom, men han hade just den här Åke Sandin. Åke Sandin gjorde allt under de här tre åren för att eleverna dels skulle känna att de själva var viktiga. Förortsungar är viktiga. Men också att alla människor har ett ansvar. Alla ska göra någonting. Alla måste ibland säga stopp, måste säga nej. Sen när Mattias växte upp blev han snickare precis som sin pappa, och han så småningom hamnade då på Kanal 5 Room Service. Där han framgångsrik var snickare år efter år och är fortfarande i de här programmen där man hjälper hyfsat rika, lyckliga familjer att bli ännu lite rikare och lyckligare, som han sa, genom att renovera ett badrum som inte behöver renoveras eller riva ut ett kök som dög egentligen. Och efter några år som där kände han att det gav inte så mycket. Visst, de blev glada, de skrek i tv och så, men det var inte det här han hade fått lära sig. Så fick han ett erbjudande som heter Hello Africa, ett program som Kanal 5 skulle göra. Då han och hans målarkollega Jonas skulle få åka till Etiopien och bygga en skola åt fattiga barn. De hakade på direkt, för det lät ju fantastiskt. Äntligen skulle de få göra någonting. Men väl i Asawa i Etiopien visade det sig att det var inte riktigt så som de hade tänkt sig. Det var redan 100 etiopiska byggnadsarbetare som byggde skolan. De var alldeles för många redan. Och Mattias och Jonas, jag borde kolla vad han hette, hade egentligen inget att göra. De var där som någon slags utsmyckning i tv. Och eftersom de inte behövdes på bygget började de istället gå runt på Asawas gator och började fundera, de här barnen som ska gå i skolan, var bor de någonstans? Och de kom ganska snabbt fram till att barnen sov på gatan. De hade inga hem. Och då kände Mattias och hans kollega att här kan vi faktiskt göra någonting. Det fanns gott om tomter där i slummen i Asawa, och de var snickare och målare, så de kunde faktiskt bygga något själva. I Etiopien krävs det ju kontakter, mutor och så vidare, och det var ingenting de hade. Men de tog den enkla vägen. De gick till borgmästaren, och när han vägrade ta emot dem sparkade de in dörren till borgmästarens kontor. Och eftersom de då var svenskar så blev de inte gripna, utan de lyckades faktiskt övertala borgmästaren att ge dem en tomt. De fick bygga ett hus där 12 gatupojkar kunde flytta in. de anställde en föreståndare och lite vakter som behövs. Och idag åker Mattias Sernholm ner till Etiopien väldigt ofta och hälsar på sina 12 gatuungar. Han sa ungefär att jag kan inte rädda alla fattiga barn i världen eller ens i Etiopien. Men de här 12 ungarna, de har fått ett väldigt bra liv. Okej, om man inte kan bygga en skola eller ett hus för gatubarn i Etiopien, vad kan man göra då? Jag ska läsa en liten text från nätet. Och som lärare är jag källkritisk, men jag tror att det här har hänt på riktigt. Den är skriven av Victor Ganguly och utspelar sig alldeles här i närheten i mars. Jag sitter på tunnelbanan med min ryggsäck bredvid mig. Vid Gullmarsplan kliver in en äldre dam som tar upp ryggsäcken, lägger den på golvet, sätter sig på platsen och börjar läsa en tidning. Allt detta utan att ens tittat mig i ögonen. Samtidigt som jag tar upp min ryggsäck från golvet och lägger den i mitt knä säger jag att du kunde ju bara ha frågat så skulle jag såklart flyttat på ryggsäcken. Hon svarar: det var som fan, du kan svenska du, haha. Jag blir chockad och både passagerarna på platserna bredvid oss och framför oss vaknar till. Den unge killen, som för övrigt är etnisk svensk till skillnad från mig, som tidigare satt med mobilen, tittar upp och säger: alltså, är du på allvar? Till damen. Damens blick lämnar inte tidningen framför hennes ansikte. Hon svarar: alla mörka människor kan faktiskt inte svenska. Hon blir sedan irriterad av att jag fortfarande stirrar på henne. Så hon möter till slut min blick och frågar: vad glor du på? Jag säger till henne att jag aldrig varit med om en sån oförskämd människa hela mitt liv. Och hennes respons på: det var ju tråkigt för dig. Mina ögon möter den unga killens ögon. Och det blir självklart för oss båda att det här är rasism. Vi båda ställer oss upp beredda på att gå därifrån. Helt plötsligt backas vi även upp av passagerarna bredvid oss som gör detsamma. Tillsammans är vi 5 personer som går vidare bak i tåget och hittar nya platser att sätta oss på. Damen blir alldeles ensam. Jag blir så arg på den äldre damen som jag hade oturen att träffa på. Men hade jag möjligheten att radera denna situation från mitt minne så hade jag inte gjort det. Rasism finns och har intensifierats de senaste åren. Men hur människor reagerar, det är det som är viktigt. Det jag såg i Sverige idag visade att rasismen inte längre har en plats i samhället. Det gör mig stolt och tacksam över att vara svensk. Jag ska återvända till andra världskriget och läsa 2 korta texter. Den ena är skriven av Martin Niemöller, en tysk som var med under Hitlers maktövertagande. Först kom de och förde bort kommunisterna. Men jag sa inget i protest. Jag var ju inte kommunist. Sen förde de bort socialisterna. Men jag sa inget. Jag var ju inte socialist. Sen förde de bort de fackanslutna. Men jag sa inget. Jag var ju inte med i facket. Sen förde de bort judarna. Men jag sa inget. Jag var ju inte jude. Sen förde de bort mig. Och då fanns ingen kvar som kunde protestera för min skull. Den sista korta texten är skriven om en 15-årig flicka på en vind i Amsterdam, självaste Anne Frank. Tänk så underbart det är att ingen behöver vänta ett enda ögonblick innan de börjar med att göra världen bättre på något sätt.